Programmet presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbook.
Ni ska känna er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jesper Hoffman heter jag, jag brukar leda programmen på måndagar. Och vid min sida har jag Björn Jonsson som är lite rosslig idag eftersom det var firande igår tydligen.
Ja, det var ju det.
Vi ska inte prata mycket om det.
Speciellt för dig och mig här att ses måndag morgon med den matchen som var på Friends Arena igår. Så ska vi liksom inte... Vi ska prata om något helt annat.
Ja, det är skönt.
Det är skönt för dig, förstår jag.
Vi får prata om det imorgon då, i Nata fotboll. Så den som vill höra om Björn Jonssons derby-take får lyssna på Nata fotboll. Säger jag bara avbryter det på en gång här. Så att vi inte, jag har redan suttit två timmar med Fabbe här, Fabian Olsson.
Jag förstår att du är klar. Och jag tror säkert kanske också många av lyssnarna kanske inte är heller jättesynna. Så lyssna på den här podden, inte så synna på att prata om ett Stockholms derby. Så
nej.
Att, ja, även om det liksom kryper i mig lite och kittlar lite så ska vi inte prata så mycket om det. Men det var ju en söndag med liksom en speciell engelsk helg. Det var liksom lite ryckigt. Det är så många matcher på spel och samtidigt en del matcher i ligan väldigt ryckigt. Vi hade ju bara 4 matcher i ligan och samtidigt då FA Cup kvartar som betydde jättemycket. Och en helt... sinnessjuk match. Kanske den sjukaste FA Cup i alla fall slutspelsmatch man sett, tror jag.
Ja.
Kanske.
Ja, verkligen. Det var ju helt otroligt igår på Old Trafford. Jag fick ju se den här matchen i efterhand eftersom jag då var iväg på det här derbyt då. Och det var ju inte särskilt jobbigt att se den här matchen i efterhand för den var ju otroligt underhållande. Och då såg jag, han är hem till förlängningen då, men det var en... match som verkligen hade allt. Jag känner att vi måste ju börja där. Manchester United 4, Liverpool 3. Och det var förvånande ändå tycker jag att United klev in och var så aggressiva som de var i den här matchen. Jag hade förväntat mig det United vi har sett i många stormatcher de senaste åren, inte bara under Ten Hag. Stå lågt och hoppas bara på att Liverpool inte har sin dag och sen att straffa dem med omställningar. Men jag tycker att det var ett mer offensivt lutat United som vågade kliva upp högre i press. Lite som de spelade mot Chelsea. En av deras bästa matcher i år. Det var för några månader sedan. Då tycker jag att man gjorde en riktigt, riktigt bra match. Och här på nytt då, så vågar man vara lite mer framåtlutade. Men det är ju en sak att vara mot ett Chelsea. Som vi vet har väldiga brister i sitt spel. Kontra att vara mot ett av Premier Leagues absolut bästa lag i form av Liverpool. Jag är imponerad tycker jag av Uniteds insats.
Ja, ser man till den här startelvan och den där frontfyran som man väl får kalla det med Garnacho, Bruno Fernandes och Rashford och Höjlund då som kommer till start.
Ja.
Det är ju 4 offensiva spelare som kan störa de absolut bästa lagen.
Absolut.
Alltså de är jobbiga att möta och... Det är väl klart att så här, visst, Höjlund kan ju vara lite upp och ner och han har haft en del skador den här säsongen, men ändå, det är ju, jag kände att när jag såg den startelvan, att då kände jag ändå, med tanke på också att det blev ju 0-0 i höstas och på Old Trafford så tror jag att de har nu då 3 raka utan förlust mot Liverpool. Vi vet att United som storklubb kan stå upp bra i de här enskilda matcherna mot storlagen, så då kände jag med den där offensiva fyran, det här kan nog gå vägen för United. Jag håller med dig. Jag tycker att deras start på matchen var riktigt, riktigt bra. Men det är så mycket med den här matchen. Den hade liksom, allting var sjukt. Det är liksom tidigt mål. Och sen kommer liksom, det med Liverpool som vänder i slutet på första halvlek. Och sen, ja, men vi kommer väl, vi ska väl ta allt i turordning här, men det är så mycket, det är svårt att liksom sortera ut den här matchen. Men till att börja med, jag håller verkligen med, United gör en bra start framförallt.
Och jag tror att Liverpool blir tagna på sängen här också när man kliver ut och kanske förväntar sig den matchbilden som jag nyss målade upp. Att vi hade förväntat oss det hade Liverpool förväntat oss. och de får inget riktigt grepp på matchen och blir störda av Uniteds inledning. Det ska ju inte kunna vara underskattning i den här typen av rivalmöten, men jag kände ändå att det var det någonstans. Och vi ser ju lite nu svårigheterna med att slåss på flera fronter, för det är inte bara att liksom tro att var tredje dag ska man spela match och gå ut och göra samma prestation i varje match, utan det gäller verkligen att vara taggad. Och här väntar ju liksom, det är ett rivalmöte, United som har årets viktigaste match, inte bara att man själva har en titel, en möjlighet att vinna en titel, utan också att man kan förstöra för Liverpool, för det vet ju alla att Klopp är ute på sin turné, avskedsturné här nu, och då handlar det om att för motståndarlagen att förstöra så mycket som möjligt, samtidigt då som Klopp vill fylla på det där prisskåpet som kanske i ärligheten, det är inte för tunt, men man hyllar ju Klopp till skyarna, med all rätt känner jag, men om det är någonting man ska anmärka på så kanske det inte är tillräckligt många titlar då, för att det ska vara, jag ger ju honom såklart högsta betyg också, men det är väl det folk har lite att anmärka på då, ja. Att det kanske, att han borde ha vunnit mer under den här eran, och nu får vi se hur många titlar det blir. Nu försvann en möjlighet, han har ju redan vunnit ligacupen på ett imponerande sätt. FA-cupen är ju större än ligacupen, men ligan är såklart viktigare, men vi såg ju på Klopp efter matchen hur viktigt det här var för honom att ta sig vidare ifrån.
Ja, och nej, men det är väl klart att så här, ja visst, de här, att man kanske skulle haft lite fler titlar, samtidigt då så har han ju gått jämte ett av tidernas bästa lag.
Absolut.
I form av Manchester City, så det är klart att det har varit svårt. Speciellt, alltså då tänker jag mest då kanske på ligan. Men ja, det är väl lite synd då ändå att vi inte kommer få se då till exempel alltså City mot Liverpool i en final. Men samtidigt så tycker jag att det är kul att United lite väcker liv i sin säsong här. Och jag menar, den här matchen är ju någonting som, alltså den här kommer ju supporterna alltid komma ihåg. Mm. Även om det bara är en kvartsfinal i FA-cupen. Men den betyder så oerhört mycket för supporterna. Och nu lär vi väl få se ett Manchester Derby, tror jag då. I finalen.
Ja, det mesta pekar på det eftersom det är Coventry som väntar för United. Men Ten Hag nu, som han coachar ju för sin framtid. Det är ja. Ju den här matchen. Just den här enskilda matchen förändrar ingenting, men det är klart att skulle han kliva hela vägen här och vinna en FA-cup-titel, vilket ju givetvis blir väldigt svårt.
Det tror jag är det sämsta som kan hända egentligen för United.
Kanske, alltså, kanske.
Men missförstå mig rätt, ja. Det är klart att det är underbart att få fira en titel, men att det då skulle vara närmare en kontraktsförlängning för Ten Hag, det tror inte jag är bra för Manchester United.
Men varför kan han inte få fram den här aggressiviteten oftare? Varför kan inte United, tittar vi på elvan, den är offensivt balanserad, det är spelare som vi spelar, det är inte bara omställningsspelare, alltså Rashford, Garnacho, Bruno Fernandes, Höjlund, och även McTominay, de vill ju ha boll, de vill ju försöka föra matcher, de vill inte stå där nere och vänta och bara vänta på ett bra tillfälle att straffa motståndarna vid bolltapp. Jag, och vi vet ju vilken fotboll Ten Hag vill spela. Den är ju ännu mer kontroll än vad vi såg idag, eller såg igår. Alltså, Ten Hags Ajax dominerade ju matcher. Det har vi väl kanske aldrig sett i United. Men det är ju såklart mycket svårare att göra i Premier League kontra högsta ligan. Men det där, jag tror att Ten Hags bästa möjlighet att få behålla det här jobbet och för supporterna att tro på någonting, det är att stå för en annan typ av fotboll än det vi har sett nu under ett och ett halvt år.
Mm. Ja, precis så är det, och det är ju en liten gåta, och för han har ju ändå tagit in, varit med och värvat spelare till den här klubben och för sitt spelsätt, och att ändå inte då spela på, ja, med större bollinnehav och den här kontrollfotbollen som vi har ju tjatat om här i veckor nu, och många andra också gjort. Så att det är klart att det är lite märkligt. Men jag tror inte, man ska inte underskatta betydelsen av en sån här vinst för Manchester United, oavsett om det blir med Ten Hag i framtiden eller inte. Men för supportrarna så kommer det här betyda oerhört mycket, och spelarna är ju hjältar idag.
Ja.
Det är ju oerhört viktigt för dem.
Ja, individuella insatser som sticker ut, Mino igen. Man slutar inte imponeras. Där har ju alltså United en diamant framåt. Alltså han är redan 18 år gammal. Så viktig på det här centrala mittfältet. Han vinner boll, han levererar boll otroligt bra i sitt passningsspel och möter ju ett innermittfält som vi har hyllat under hela säsongen i form av McAllister, Szoboszlai och Endo. Det är ju Liverpools starkaste trio de har på det där mittfältet. Men det är ju faktiskt Mainoo och McTominay som kanske går vinnande ur den striden. Jag är väldigt imponerad av denna unga centrala mittfältare.
Ja, jag har inte riktigt sett honom göra en dålig match än.
Nej.
Det är också extra imponerande med tanke på hans ålder. Jag vet, vi har pratat om det förut med unga spelare, att det är väldigt vanligt att man går upp och ner i prestationer och sen ska man försöka hitta den där jämnheten ju äldre man blir. Men att så ung och ändå, och dessutom i ett då ganska dysfunktionellt lag får man väl ändå säga, vara så stabil. Det är inte så ofta man ser liksom en 18-åringen som tar ansvar.
Nej, verkligen.
Bara, jag kan bära det här laget.
Men det är rätt häftigt då. Han har ju individuella kvaliteter för att kunna bli riktigt, riktigt bra. Han är det redan. Men sen har vi McTominay då, där det kanske brister ibland tekniskt och så vidare. Men han visar ju också betydelsen. Nej, hur mycket den här matchen betyder för honom. Hur hårt han sliter. Och han gör ju även skillnad. Det är ju alltid McTominay någonstans i målprotokollet. Mm. Och han är delaktig i så viktiga skeenden i den här matchen. Som blir avgörande för Uniteds del. Och det är väl klart att McTominay kanske inte står där från start i alla matcher under nästa säsong. Det tror jag Mainoo kommer göra. Men han visar ändå hur viktig truppspelaren är för detta Manchester United.
Ja, det är ju en fascinerande spelare på något sätt, McTominay. Alltså, det är ju en ganska bra avslutare. Och jag har ju länge sett honom som en liten gris på mittfältet som går över gränsen många gånger och spelar ganska fult. Men till att den senaste tiden, när det väl gäller och när chansen ges, visar upp ganska fin teknik och ganska bra offensiv spelare, faktiskt. Mm. Så att det är en lite lurig herre det där, och så vart det skytteliga topp i EM-kvalet för Skottland och allt möjligt, så att nästan lite underskattad spelare.
Mm. Ja, sen alltså, folk kanske stör sig på att vi blir väldigt positiva till United. Det har vi inte varit så mycket. Det har vi snarare varit åt Liverpool, och det är klart att Liverpool hade ju i synnerhet i andra halvlek möjligheter till att avgöra den här matchen och få ett bättre grepp om den än
i
första.
Ja, i andra halvlek är de ju bättre. Ja. Men, och det är ju lite så här, det var ju lite som de pratade i studion. Det är ju egentligen, det är två misstag som Liverpool gör. Vi gör, alltså, nu ska vi säga som man säger rätt med målen här. Nummer 3-3-målet, det är ju Darwin Núñez idiotpass.
Mm.
Och det är så här, det ska ju inte få hända, nej. Men det är också, då har man spelat ligamatch, man har spelat Europa League-match. Också här då 120 minuter. Misstag sker. Ja. Man orkar inte. Och sen Elliots misstag då på kontringen till 4-3 är också slarvigt och dåligt. Men det är ju sånt som händer. Och jag tycker Ljungberg beskrev det ju liksom bra, att på den här världsnivån, det är oftast misstag som målen görs på.
Absolut.
Alla gör ju misstag någon gång. Och de här lagen är ju så skickliga, så att får de en chans, då bara nyper de tag. Och så straffar de motståndare direkt.
Sen tror jag också så här, en trötthet kan ju börja smygas in i Liverpool. Vi ska prata om vad reporten ställer för fråga till Klopp efter matchen. Men inte bara fysiskt utan mentalt också. Så är det ju slitsamt att spela match var tredje, var fjärde dag. Nu väntar ju ett landslagsuppehåll. Nu ska ju visserligen spelarna iväg på sina...
Men varför då, Klopp, spelar du så alla 90 minuter mot Sparta Prag när du redan har kört över dem i Tjeckien?
Ja.
Varför gör du det? Du kan inte fortsätta med det här mantrat. Nu ska han ju ta ett sabbatsår eller vad han nu gör. Men att klaga på spelschema. Och sen när du får gratis match, eller vad ska man kalla dem, du får tillfälle att faktiskt låta den spelare vara ledig. Nej, men då ska du ändå spela om 90 minuter. Ja. Då kan du inte stå där sen och gnälla.
Nej, och jag tänker...
Och jag menar samtidigt så här, gnälla på vad? Ni vill väl spela de här matcherna?
Ja.
Ni vill väl vara med i alla turneringar? Mm. Så vad är det du... Ja, men spelschemat är dåligt, det är för tajt. Ja, men hur ska du ha det då? Alltså, ja, men nej, du ska fortfarande ha en jävligt fet lön som kommer att... Ja, Jag vet inte, jag har dragit det där förut. Men jag förstår inte varför han spelar liksom en så starkt lag mot Sparta Prag.
Nej, alltså så här, jag förstår kanske att han vill få igång Salah nu efter en skadeperiod. Ja, Fan att han startar. Men kliva av i paus eller i 16 minuter. Få en 60 minuter.
Låt han göra ett mål.
Då lirar han väl 120 här. Ja. Nu kunde ju inte så här, Klopp laborera med att han skulle spela 120 till. Alltså 90 torsdag, 120 med muskelproblematiken. Då tror jag att Salah är kvar på banan. Och han är ganska fin att ha i en förlängning. Ja. Och i synnerhet också i en straffläggning också där han hade kunnat vara viktig. Så det där fick han återigen då kanske ångra sig för en lite för vass uttagning mot Sparta Prag.
Ja, och jag menar, jag har sagt det förut, jag vet att för storlag så är varenda match är viktig. Även om man, så här, man har en stor seger från första mötet, så är det ändå viktigt att gå ut och vinna. Men du kan ju ändå vinna med att rotera laget lite mer och låta de absolut bästa spelarna få vila lite grann. Sen vet jag att Salah vill alltid spela och de bästa spelarna vill alltid spela. Men det är ju tränarnas jobb att se till att de håller sig fräscha inför de ännu viktigare matcherna som kommer. Men sen ska ju sägas, det är klart att idag så vaknar Liverpool-supporterna upp och tycker att ja, men det här var inte så kul. Men de kunde ju lika gärna vunnit den här matchen också och stått här och ska ha spelat en semifinal mot Coventry 20 april. Det kunde lika gärna varit så. Och så insatsen i sig är ju liksom inget alarmerande. Vi har ju sett ett Liverpool som haft kalasform. Och sen åker man till Old Trafford och det är tufft. Och den här, som sagt, den här matchen hade kunnat sluta hur som helst. Så det finns ju inget, tycker jag, liksom riktigt i spelet här som man ser.
Nej,
att, nu
är det tycker inte jag. Jag tror bara, det är inte så att Liverpool börjar någon form av formsvacka här nu, utan United står för en bra insats, lite förvånande att de kliver ut och är så aggressiva och bra och får utdelning på sina målchanser. Liverpool får väl slicka såren här under landskapsuppehållet och sen ta sats på det som verkligen är det viktiga, och det är ju ligan. Det är ju den titel som betyder mest för dem och den Klopp verkligen vill ställa i skåpet innan han lämnar sitt uppdrag.
Den är här nu. ComeOns nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
För just Jürgen Klopp då, han verkar ju lite trött på det här med journalister just nu. I synnerhet i samband med förlusten. De förlorar inte särskilt ofta Liverpool, men här gjorde de det. Och det som har blivit omtalat och viralt, det är ju när han då lämnar intervjun med danska Viaplay, är det väl?
Mm.
Som han får nog av. Vi kan väl lyssna på vad som sägs.
Normally intensity is the name of your game, so how come it became so difficult in extra time?
A bit of a dumb question, I have to say, because when you see us that often, if you never saw us, then you can ask how can they have more resources. We played, I don't know how many games recently, I don't know how many games United exactly played. That sport, yeah. I'm really disappointed about that question, but you thought obviously it's good.
So too many games. So
no, I don't think that. Ah, oh, come on. You are obviously not in a great shape, and I have no nerves for you.
Ja, minst sagt stel stämning där. Ja. Och jag, vad säger du, reporten, gör han fel här att ställa de här frågorna, tycker du?
Nej, verkligen inte. Alltså, han pratar ju om att, ja, men
han ifrågasätter intensiteten, ja, i förlängningen.
Liverpools och Klopps DNA är ju liksom intensitet och det här gegenpressen. Och då menar han på att vad var det som hände idag? Vi fick inte riktigt se det. Mm. Och då, ja, Klopp tappar det. Ja. Han orkar, och då blir det så här, ja, men han blir direkt bara, det är en otroligt dum fråga och blir jätteirriterad. Och då börjar han nämna, jag har pratat om spelschemat och så frågar han, ja, är det för mycket matcher? Är det det som gör? Och då är det så här, nej, men jag orkar inte mer det här. Det är en, så här, när man bara ser en intervju så här, så är det ju lite svårt att förstå vad reaktionen, alltså varför blir du så upprörd, upprörd över det här? Det var ju inte så att ni pratade om någon kontroversiell straffsituation eller där man kan ha lite så här, ja, vi har sett förut att Klopp har reagerat och så här. Men Så det är lite svårt på något sätt att förstå. Varför blir du så himla provocerad av den här frågan? Har det hänt något mellan dig och den här reporten tidigare? Eller? Men sen kan jag förstå överlag att man, så här, man tappar det. För att när man förlorar en kvartsfinal i FA-cupen mot största rivalen, så är man såklart extremt irriterad. Och vi vet ju att Klopp, det är inget unikt för Klopp. Alla, många tränare, många spelare där ute, de är dåliga förlorare.
Mm.
Och de visar inte direkt upp sitt bästa jag när de har torskat. Och speciellt när man torskar på det här sättet, som blir väldigt snöpligt, så är det klart att han är förbannad. Och då, ja. Jag kan ju på något sätt så här, jag tycker sånt här är ju lite kul. Och jag kommer ju sakna Klopp.
Verkligen.
Den här galna Klopp som bara tappar och man inte riktigt fattar varför. Jag kommer ju sakna det på något sätt. Och han är ju så här, liksom, när man är på hans sida, då är han jättekarismatisk och härlig. Är man lite så där ifrågasätter lite grann och han kommer från en förlust, ja, då blir han ganska snabbt nästan lite obehagligt otrevlig.
Ja.
Men jag kan ju tycka det kanske inte är så kul för den här reporten i stunden, men jag kan ju tycka att det är lite roligt.
Jag tycker också det är roligt, men jag kan, det är så här, de som försvarar Klopp då, ja, men då ska man, tycker jag, lägga energi på att, ja, men han är förbannad och han måste få reagera och ha känslor också. Men jag tycker inte man kan ge sig på journalisten, för han gör ju bara sitt jobb.
Ja.
Och är Klopp smart, så säger han så här, ja, nej, men det har nog med att göra att vi har spelat lite för mycket matcher. Vi har inte riktigt orken idag och det är nog för att det har varit lite för mycket matcher på slutet. Men nu får vi ett landslagsuppehåll och ladda om och förhoppningsvis vara redo när vi går i mål. Och sen får han väl, när han lämnar intervjun då, gå och muttra för sig själv över att det var dåliga frågor, men att han bjuder på det här ändå. Men det är kanske en del i hans ledarskap också, visa alla hur mycket han bryr sig och hur viktigt det här är.
Det tycker jag faktiskt, om man vänder på det som en Liverpool fördel eller vad man ska säga, så tycker jag att här, du vet, det finns ju det här med, ja, men han har ju sagt att han ska sluta, han säger för att min energi håller på att ta slut. Han visar ju fortfarande att det verkligen brinner.
Ja, och Liverpool som han har ju, eller Manchester United då, som han har ju byggt upp en rivalitet emot. Han förstår ju vikten av den här matchen och möjligheten att få stå där på Wembley i en final mot Manchester City. Hur stort det hade varit att avsluta med det och kanske lugga dem på en titel. Nej, det irriterar honom och det kommer väl, frågan kommer för nära in på. Men en ursäkt ska egentligen vara på sin plats, tycker jag. Det är inget felaktigt
jag kan faktiskt tänka mig att Klopp kanske skickar ett sms till reportern idag och säger sorry, det blev lite fel.
Och då är det fine, liksom. Jag tycker att man måste få visa känslor, men man får väl också kanske försöka lära sig utav det, vilket ju Klopp kanske inte har riktigt
fixat. Sen blir det alltid en sån här diskussion som snurrar igång att, ja, men Liverpool-supporterna tycker att Arteta är ett psykfall och kolla här då, och så blir det. Men jag vet inte vem som är den största, får den största psykbruten.
Framförallt får man ju välja sida här. Gillar man, eller så här, kan man förstå tränarna när de håller på så här och tycker att det här är någonting som ingår när du är på den nivån för att det betyder så mycket och de är såna vinnarskallar. Ja, men då får man ju försvara lite båda läger. Man kan ju inte försvara Klopp och ge sig på Arteta och vice versa. Utan då gillar man det. Eller så tycker man så här, nej, man måste respektera alla i branschen. Och det gäller även journalisterna som står där och har jobbat en hel dag. Och ställer ju faktiskt inte frågor för sin egna vinning, utan det är ju för de som tittar. De vill ju ha svar. Han får inte göra det till någon personlig grej. Och han går ju ut och säger att du är inte i form nog att ställa de här frågorna, shape.
Mm. Men det har inget, olika sätt.
Ja, det har inget med fysiken att göra.
Nej, jag tror inte heller det.
Det tror jag inte, utan det är snarare att du har en dålig dag på jobbet. Det har han ju faktiskt inte. Han har ju en bra dag på jobbet.
Han ställer frågor. Det är du som är dålig, shape.
Ja, verkligen. Det är därför
de fortsätter ju faktiskt diskutera lite. Och så här, och
varför blir du så provocerad, frågar ju dansken.
Då kokar ju Klopp när han hör det. Då är jag ju nära på att nita honom när han säger så.
Han kommer ju gå ut på en danskalle. Det vet man ju. Torsk i sista omgången där för Liverpools del. Torskad ligatitel. Får de där frågorna, då avslutar ju med en...
Då kör den där micken i halsen på
honom. Ja,
tänkte han stå där efter nästa förlust, den här reportern. Men det ska man ju också komma ihåg då, om man ska vara lite så här resonlig och rimlig. Tänk dig hur många såna här så kallade post-match-intervjuer som tränarna gör. De ska ju liksom stå med flera reportrar. Kanske gör, vad vet jag, 5 såna här intervjuer.
Ja, jag vet.
Och så gör du det... 2, ibland 3 gånger på en vecka under en hel säsong, och du spelar kanske 50-60 matcher. Det är rätt många intervjuer. Det är väl klart att någon av dem där så går i topplocket.
Mm. Ja, faktiskt. Och det borde ju nästan vara att man skicka fram någon annan då. Han får väl skicka fram han Pep Linders där, andra tränaren. För det blir ju, har du tre matcher i veckan, då är det en presskonferens. Det är inför intervju på arenan. Det är efter, frågor efteråt. Men samtidigt, Jonas Olsson tog upp det i Fotbollsmorgon. Tänk en sån som Ten Hag, hur mycket han har varit igenom. Alltså hur många förluster han står där. Och även Pochettino. Hur, ja men Pochettino fick ju svara på det här när Gary Neville då hade gett sig på honom i miljardbygget som aldrig vinner. Och Pochettino ändå sansat svara på de frågorna. Detsamma gäller Ten Hag. Då måste Klopp, som vinner hela tiden, varje vecka, också kunna tackla en sån där fråga. Så där får han rycka upp sig, även om jag gillar det.
Ja, exakt. Och kan Liverpool-supporterna kanske vända på det. Det visar då hur mycket han hatar att förlora.
Precis.
Mer än de andra kanske. Jag bara vet jag. Nej, men det är faktiskt en poäng. Jag tycker framförallt Ten Hag. Alltså, va, fatta vilken press han har fått utstå under United-tiden och ändå kunnat hålla sig så balanserad. Han har ju egentligen aldrig flippat.
Nej. Får vi se då om det är han som leder laget här i augusti.
Men jag måste säga, det var ju en speciell situation när andra förlängningshalvleken skulle börja. Då man ser laget i United samlas och så ser man då att Anthony får instruktioner att du ska vara vänsterback.
Mm.
Och han går och han får liksom inte riktigt kontakt med någon. Han försöker liksom så här, men ska jag? Jag ska väl inte spela vänsterback? Skämtar du eller? Tittar mot Ten Hag, får liksom ingen reaktion från honom. Det ser nästan ut som att han går till fram till Rashford och säger, kan inte du vara vänsterback?
Ja.
Och han säger, nej, stick. Ja. Ställ dig där borta nu, jag ska inte.
Det är där du
och han är liksom så här, men jag fattar ingenting. Ska jag vara vänsterback? Och det är klart att, ja, jag hade väl kanske också reagerat så. Mm. Men han får ändå ställa sig där. Sen efteråt pratar han om att ja, men man får göra uppoffringar och så länge laget vinner så och svarar väl sådär pliktskyldigt bra då. Men han såg ju minst sagt förvånad ut. Men det gick ju vägen. Och sen Ahmad Diallo som får avgöra 120 plus 1, det är också helt sjukt.
Och att han rycker av sig tröjan
blir och blir utvisad dessutom.
Och lämnar över tröjan till den unga supporten också. Det var väldigt fint också ute i spelargången. Ja. Det var ju tur för honom då att det inte blev ett 4-4 mål där. Det hade ju varit
det var väl det som saknades.
Det var bara det som saknades i den här matchen. Ja. Men en häftig matchvinnare.
Och framförallt för Ten Hag, det här måste ju också vara hans liksom bästa stund i United.
Absolut. Verkligen så. Nu väntar Coventry då, som ju också stod för en,
det var också en sjuk match.
Makalös upphämtning. De hade på den här lite i bakgrunden. Jag tyckte de var klart bättre än Wolves i den här matchen. Men det är ju faktiskt ett Wolves som vänder. I 83 minuten gör de 1-1. Bueno gör sen 2-1 i 88 när man tänkte att ja, det är ändå klassen som Wolves besitter som blir avgörande i den här matchen. Men Coventry ger sig inte. Utan det är 2-2 i 97. Och sen i 100 minuten så kliver Wright upp och gör 3-2. Och Coventry tar sig vidare här i till Wembley. Och det är bara det att de supportrarna har fått ta. De var ju för sig ganska nyligen på Wembley när de förlorade den här matchen då. Men Sims då som alltså gör 2 plus 1 i den här matchen. Han var ju Everton förra året. Han är ju Jökeres ersättare och blir ju matchhjälte här. Alltid kul med en skräll.
Ja, men så är det ju verkligen. Och FA-cupen, det är den här charmen med den här turneringen. Och, men ofta har vi sett då, framförallt i Liga-cupen, att där finns det inte plats för så mycket skrällar längre, utan det är favoriterna som vinner, eller storklubbarna som vinner. Och så har det ju faktiskt blivit FA-cupen också. När det väl sen blir final så är det oftast storklubbarna som står där. Och det är väl mycket som talar för att det blir det. Men det är klart att det hade varit läckert om Coventry hade fått spela en final. Samtidigt kan jag tycka då att de kommer inte ha en chans mot City. Alltså det blir ju en ganska, jag tror att det kommer bli en ganska tråkig final om Coventry går dit. Så att för finalnervens skull så hoppas jag ändå på faktiskt att det blir ett Manchester derby.
Ja, det hoppas jag också. Även om man undrar hur United ska kunna stå upp i en sån match då, med tanke på vad vi har färskt i minne på Etihad här. Visserligen det avgjordes ju sent, men det var ju helt överlägsna. Men City i den matchen. Men
det hade ju ändå haft något med United-Chelsea också. Två lag som har liksom haft en kräftgång. Och så står man ändå där med en titel den här säsongen. Det hade haft något det också.
Ja, det är en liten sån här Ole Gunnar Solskjær räddning på, ja, på det hela. Och så fortsätter de och så går det åt helvete sen när säsongen 24-25 börjar. Manchester City är ett av lagen som också tagit sig till semifinal. Det var ett Newcastle som provade fembackslinjen i den här matchen. Men resultatet blev detsamma som det alltid blir när de möter City. Torsk 2-0, City med full kontroll på det här. Och det är nu de ska vara så där som de är nu. Starka, vinna matcherna programenligt. Behöver inte maxa på något sätt, men bra insats.
Ja, stabil insats. De gör ju processen ganska kort med Newcastle här. Det är väldigt väntat. Alltså, ja. Jag trodde kanske inte att det skulle bli någon typ av överkörning resultatmässigt i den här matchen. Men de gör ett tidigt mål efter knappt en kvart. Och sen med en kvart kvar av första halvlek så kommer också 2-0. Och då är det lite game over.
Ja.
Och då känner väl Newcastle det också att så här... Alltså, nej, men Newcastle... hur ska vi vända den här matchen? Jag tycker att, alltså med Isak och Willock försöker ju liksom hitta varandra. Det var ju någon gång de faktiskt typ krockade med varandra. Såg lite dumt ut. Men Isak är ju bra. Jag vet att de pratade om det i studion inför. Det som Isak har... Han är ju liksom inte den starkaste spelaren. Så närkamper liksom... är ju tuff för honom. Men han har så oerhört bra första touch. Mm. Så att han ofta liksom kan rycka sig ifrån mittbackarna och försvararna. Men och i den här matchen så blir det ju lite omställningslägen. Men, och då får han ju driva med bollen en stund. Och han kommer väl liksom aldrig riktigt till ett underläge. Men,
ingen det, lätt match för offensiva spelarna. Nej, verkligen. Alltså, kollar du på antalet så här, offensiva spelare på banan. Men det är Isak där uppe som får spela tillsammans med Gordon. Som man trodde att säsongen var över. Men så blev han uttagen i landslagstruppen.
Ja.
Och dessutom då.
Märkligt.
Startar den här matchen. Sen är det väl Willock. Ja, men precis. Willock, han... har väl offensiva kvaliteter. Annars är det så här, det är en fembackslinje med Dan Burn på vänsterkanten. Jag förstår ju att man har fokus på defensiven i en sån här match. Men det går ju inte att vinna en sån här match med den inställningen från start. Utan det, och jag tycker att det är stor skillnad på Newcastle. De kunde ju lite stressa och hota alla lag i fjol när de var som bäst.
Mm.
Dels genom att äga boll, men också framförallt den här typen av matcher, alltid vara sylvassa på kontringar. Men när du inte har mer än 2-3 offensiva spelare på banan och äger så lite boll som Newcastle gör, då kan man inte förvänta sig att man ska kunna göra särskilt många mål i en sån här match.
Nej. Och alltså, det är väl på något sätt, kan jag förstå Eddie Howe när han tar sig an den här matchen, för det är en utslagsmatch, och att då försöka liksom
bara hoppas.
Det... Men problemet blir när du släpper in mål så tidigt,
yeah,
och har liksom ställt igång en fembackslinje, då får du ju bara tänka om helt plötsligt.
Ja.
För att, ja, och speciellt, och sen när 2-0 kommer efter 30 minuter, då är det liksom, visst det är 1-0, det kan man ju ändå så här, men får vi bara en chans så kan vi liksom kvittera och ta det till förlängning. 2-0, då måste du verkligen ändra om.
Ja.
Det har ju inte riktigt Newcastle i sig.
Och City som har som, de är så bra på att städa av matcher också, de håller bara bollen.
Ja, det där är ju bäst de vet.
Ja.
Då kan det bara rulla och sen är det över. Men väldigt väntat ändå. Alltså, det är väl typ det man nästan hade tippat föran. Liksom. 2-0 City.
Vi är så vanligt sponsrade av Come On som sitter på riktigt grymma odds. Men vi har ju ingen Premier League eller Champions League till helgen. Men Linus, jag har kikat lite på långtidsspelet i Champions League.
Okej, låt höra. Vad har du att komma med?
Vi hörde ju Björn prata om att Arsenal kommer gå vidare mot Bayern München. Vad tror du om det?
Nej, men jag ser det som ett bra spel att lägga på. Bayern München som haft det tufft genom hela året och Tuchel som inte fått till det med laget. Medan Arteta ändå imponerat nu under 2024, så det känns som ett bra spel.
Ja, 1,80 får man hos Come On att Arsenal ska ta sig till semifinal. Men det är inte det långtidsspelet som jag har hittat som jag gillar mest. För jag har hittat skyttekung.
Oh, okej.
Okay. Kylian Mbappé.
Oj.
Haaland, Kane, Griezmann, Mbappé står just nu alla fyra på 6 mål.
Okej, okay, ja.
Jag tänker ju, Haaland, Real Madrid kan kanske bli en tight match. Han gör något mål. Kylian Mbappé mot Barcelona, målrikt.
Ja, nej men det är absolut.
Och PSG vidare. Okay. Möter Atletico eller Dortmund, målrikt.
Ja.
Och det är det enda han är bra på, Kylian Mbappé, att göra mål.
Ja.
Så långtidsspelet blir att Kylian Mbappé blir skyttekung i Champions League till 3,65.
Nej, men den kommer ju såklart jag rygga med tanke på hur ja, men svajiga Barcelona är bakåt och hans förmåga att kunna ja, löpa förbi Araujo och Christensen, vilka nu som är på planen för Barcelona.
Mm, jag gillar den väldigt mycket, men det ryktas om att du har ett litet spel i Europa League också. Och här kommer jag inte stå bakom dig, men du kan ju absolut få nämna det.
Ja, nej, jag vill bara, jag var inne på Common och kollade lite odds och såg då att Leverkusen står i 4,40 gånger pengarna. Och ja, så som slutspelsträdet är format så kan det bli Klopp mot Alonso i final. Och blir det det så tror jag att arvtagaren, den, ja kanske arvtagaren till Klopp kommer att vinna.
Ja, de spelen hittar ni som sagt på common.com. Ni klickar fram er till Champions League eller Europa League, trycker vinnare så kommer ni fram till spelen. Men en annan sak är att Common just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder. Det betyder att du dubblar insättningen upp till max 500 kronor. Så sätter du in 500 kronor på common.com så får du 1000 kronor att spela för. Men kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Common som är med och möjliggör detta avsnitt. Och tack till dig Linus.
Tack själv.
Och i semin då på Wembley väntar Chelsea som tar sig långt i kupperna här, noterar vi. Förlust i ligacupfinalen mot Liverpool. Får vi se om det blir en ny final. Det blir väl kämpigt. Även om de har stått upp väldigt bra då mot just City. Där har ju de en metod som har funkat ganska väl. Är ju bra på att straffa City i sitt omställningsspel. Här är det ju dock på väg att skita sig. Man har 2-0 i paus. Bränner dessutom straff. Världens sämsta straffskytt har jag konstaterat, Raheem Sterling. Varför ska han gå fram och ta en straff? Palmer har ju inte missat en straff i år.
Nej, och dessutom tar han ju den där, du såg den där frisparken han tar.
Ja,
då
ja.
Står ju Palmer där.
Han har bara, inte landat än.
Då står ju Palmer och så här, men jag ska ju ta den här. Nej, flytta på det. Mm. Jag ska ta den. Ja, då får du ju i alla fall se till att träffa mål.
Ja.
Om du ska ha den svansföringen. Nej, det här var ju också en väldigt märklig match med Sterlings dåliga straff, dåliga frispark, 2-0 ledning, Leicester som hämtar upp till 2-2.
Årets självmål.
Självmål. Det är alltså ett inkast från Chelsea. Och sen, jag såg det var någon rubrik de hade i England idag på This Is It, Disaster.
Ja.
Men det är det som är speciellt med Chelsea här, för de vinner, men de blir ändå en del av Stamford Bridge buar ju ut Pochettino. Och du pratade om det tidigare med tränare som får utstå mycket och försöka hålla sig coola. Alltså, jag har full förståelse för Chelsea-sporterna och hur man reagerar. Man känner ju som man känner. Men han måste ändå känna så här, vi vinner den här matchen. Jag blir utbuad på min hemmaplan.
Ja.
Vad vill ni att jag ska göra? Liksom? Men ja, väldigt speciellt. Och sen då de här två målen på tilläggstid som kommer. Men om vi ska vända till det positiva då. Den personen som borde ha fått slagit straffen, Cole Palmer. Ja. Vilken säsong han gör. Och i alla de här märkliga värvningarna som Chelsea har gjort, tror jag, är det här en av säsongens bästa värvningar.
Verkligen. De har några spelare att bygga vidare på.
Är det klart
där
man träffar rätt om man skjuter vilt med hagelbocken?
Ja, precis. Någon värvning blir bra. Väl bra. Jag tycker även att Gusto på högerbacken är en spelare att hålla hårt i. Även om de har en som kanske är ännu bättre i form av Reece James. Men det går inte riktigt att lita på honom. Men Gusto är ju, gör en jättefin säsong. Jag tycker Gallagher, ja, det är väl en av dem de tyvärr blir tvungen att offra då. Eftersom De behöver få in kulor här för att följa alla regelverk som finns. Men Gallagher är också en spelare som kliver ut ur den här säsongen med väl godkänt i betyg. Men Palmer är ju mycket väl godkänt. Vilken säsong. Mycket riktigt uttagen i en landslagstrupp. Och utan de här 27 poängen han har stått för i år. I Liga Cup, FA Cup och Premier League. Jag undrar man ju vilken plats Chelsea hade varit på då.
De har väl stått och tampas med Everton. Och något
ja, men nästan så. Alltså. Det är ju på den nivån med tanke på hur ihåliga de är. Mm. Är bakåt då. Men glädjande för dem att till slut och så vidare. Och sen vet vi att Leicester är väl nog Premier League-nivå på dem i år faktiskt. Ja. Det var det inte i fjol, då åkte de ur. Men de har gjort en jättefin säsong i Championship. Så det är ingen lätt nöt att knäcka. Men att det ska bli så här dramatiskt när de får den där ledningen. Det är ju återigen för dåligt. De har ju en väldigt hög höjd i matcherna. Eller väldigt överdrivet tycker jag. Men Chelsea, vi har ju hyllat dem stundtals. De har perioder i matcher. Där de faktiskt ser ut att kunna förstå vad de håller på med. Det finns en identitet. Men sen finns det också en lägsta nivå som är helt katastrofal. Och jag skulle säga att det där mittbacksparet med Chalobah och Disasi. Nu har de sina skador. Men det är ju inget man ska bygga vidare på. Det är nog två spelare som bör lämna den här sommaren. Ja. Men grattis till Chelsea då. Som är i final. Jag nämnde det.
Semifinal.
Semifinal. Final får vi vänta med innan de är där. Men annars då så togs det ut en Englandstrupp här i veckan. Och Palmer var med. Det var väl inte jätteöverraskande truppen. Utan det var väl de flesta korrekta var med. För en spelare som borde vara med. Men som vi ändå förstod att han inte skulle vara med. Det är ju Ben White. Som ju lämnade VM-truppen 2022 i Qatar. Ingen förstod riktigt varför, men personliga problem, och sen har man förstått någonstans att det är en schism mellan honom och Southgate
och Steve Holland då, assisterande. De ska ju då ha tjafsat nere i Qatar på ett sätt som ledde till att men vet du vad, du får åka hem. Mm. Och det var ju speciell torsdag för Ben White. Han förlängde ju, det kom ut att han förlängde med Arsenal till 2028. Mm. Och då också sagt att Southgate bekräftar att nej, men han vill inte vara med.
Nej.
Ben White vill inte vara med. Så då, och det, då undrar man ju liksom så här, vad är det som har hänt? Och det, Southgate menar på att vi har inget problem med Ben White och det finns ingenting mellan honom och Steve Holland. Det är inget problem. Samtidigt skriver ju The Athletic då, som har liksom tunga journalister som skriver på att det handlar om den.
Ja. Varför lämnar de då?
Precis. Varför vill han inte vara med? Och då blir det så här, ja, det är väl upp till Ben White att svara på. Liksom. Men enligt då, rapporter från bland annat The Athletic så handlar det ju om den här schismen. Och då undrar man, vad är det som har hänt? För då känner jag ändå Ben White, för man kan ju känna på ett sätt så här, Ben White, kolla på din säsong, vad du gör. Du har chans att vinna EM-guld med England. Du kanske inte kommer få spela, men chansen kan ju komma. Och du kommer med i truppen. Den chansen kanske aldrig kommer igen. Vem vet hur Englands landslag ser ut om 2 år eller om 4 år och sådär. Och hur läget är. Och att han ändå då känner att nej, jag tänker inte vara med.
Nej, det blir väldigt intressant.
Då ska det ändå ha hänt något rejält för att man känner. Och sen är väl också lite det här som det blir i landslag när det är tuff konkurrens. Och man känner så här, men de verkar inte tro på mig.
Nej.
Jag ska ju starta. Men de tror inte alls på mig. Vad ska jag där och göra då? Mm. Jag tänker inte sitta där som någon maskot.
Nej, och Ben White kanske ser sig som en högerback idag. Och där vet han att konkurrensen är stenhård.
Så kanske.
Ja, men skulle definitivt tycker jag diskutera och ta in någon som mittback. Definitivt. Med den formen bakom sig. Men då måste han nästan, tror jag, få de löftena från ledningen. Att du är faktiskt startman här. Och det tror han väl inte på. Jag blir nyfiken på vad som händer när Southgate lämnar. Det är väl inte otänkbart att han gör det efter sommaren. Oavsett hur det går. Han har varit där under en lång tid nu. Och varit med i... Ja, men det blir väl fjärde mästerskapet tror jag Southgate kliver in i. Gjort det bra. Men kan vara läge med en ny röst där. Och då får vi se om Ben White ändrar sig då. Och väljer att lyssna på den nya förbundskaptenen. Vi måste ju prata lite Premier League också, för det har ju faktiskt spelats. Och det som framförallt sticker ut då, det är ju att Tottenham i London-derbyt på Craven Cottage mot Fulham torskar med hela 3-0. Den här Muniz, han slutar inte att göra mål. Från ingenstans har Fulham helt plötsligt hittat Mitrovic ersättare här. Man hade väl lite förhoppningar på Raúl Jiménez. Vinicius fanns där och sen lånar man in Broja. Det är nästan som så att man tror inte att Fulham själva trodde på det här. Men Muniz slutar inte att göra mål. Men framförallt då att Spurs åker på den här snytingen efter 4-0 borta på Villa Park. Och följer upp med en nästan pinsam insats.
Ja, det är lite svårt att förstå. Jag såg inte den komma. Och då samtidigt också Villa som också spelade då. Hade ett bra läge då mot West Ham. Men var ju väldigt nära att faktiskt förlora den här matchen. Det var ju en jättespeciell VAR-situation. När West Ham gjorde 2-1 i slutet som sen dömdes bort. Så där såg ju Villa ut att faktiskt förlora. Men att Tottenham åker och förlorar den här matchen med så klara siffror. Det såg jag ju verkligen inte komma. Speciellt inte efter den insatsen mot Villa. Men det är ju lite så kanske också med Postecoglous fotboll. Att det kan bli en del upp och ner. Och de blottar sig bakåt. Och kanske fanns det någon procent av underskattning här mot Fulham också. Även om de borde vara förvarnade med tanke på vilken bra säsong de ändå har gjort och också i närtid. Jag vet, det var en del som reagerade på Postecoglous, hur han svarade på presskonferensen efteråt och pratade om att liksom, ja men ja. Han sa ju det, jag förstår att det här kan rimma illa, men liksom en fjärde plats för oss, det behöver inte vara liksom en achievement på något sätt. Nej. Om vi inte har klaffat rätt i spelet. Jag kan vara mer nöjd med en femte plats om vi har spelat på rätt sätt och på ett bättre sätt. Och jag förstår att folk kan tycka det är konstigt, men det blir så himla besatthet av de här tabellplaceringarna. Jag förstår att Champions League är viktigt. Nu kan ju en femte plats faktiskt betyda Champions League ändå, men han vill ju bygga långsiktigt och med sin identitet. För honom är det ju, så tränare funkar. Måste sätta vår spelidé och vår identitet. Ja. Det är prio ett, för då kommer belöningen sen. Men att vi här och nu bara ska prata om den här fjärde platsen, det är för honom nästan lite ointressant.
Ja,
och jag kan lite förstå honom.
Jag tycker det är rätt som tränare att prata så. Sen håller ju, eller klubbledningen håller nog med. Men klubbledningen vill ju verkligen att han tar den här, vad det nu blir. Nu kan vi nästan slå fast att det är en femte plats eftersom Tyskland har tappat alla sina lag nästan. Då. Bayern München är såklart kvar i, men det var den här West Ham-segern mot Freiburg som tydligen betyder väldigt mycket för koefficienten.
Ja, exakt. Att nu har de ju Bayern München och Dortmund och sen Leverkusen då.
Just det.
Men med tanke på att England faktiskt har så pass många och fler då lag kvar än vad Bundesliga som bara har tre då är ju, och England har väl vad blir det? Måste räkna snabbt.
Två lag i Champions League har de ju, sen har de väl precis. I
och två i Europa League och ett i Conference League, så det är fem va? Mot tre, och Liverpool får man väl ändå se som favoriter till att vinna Europa League, och får vi se då hur det går för Arsenal och City. Det är väldigt svårt att tippa Champions League med de här matcherna som kommer. Men så att det är mycket talar för att Italien och England får de här femteplats extra biljetten då till Champions League.
Ja, det är ju klubbarna såklart glada över. De tackar West Ham för det. Jag tycker att vi får släppa lite Premier League. Det blir fokus på annat den här helgen. FA Cup och Champions League. Lottning måste vi också nämna som du är inne på då. Mm. Arsenal, Bayern München, City, Real. Vilka smällkarameller.
Ja.
Vilka har du som favoriter?
Alltså Arsenal Bayern München måste jag faktiskt säga Arsenal. Jag har sett en hel del av Bayern München den här säsongen, och det är inte mycket som har stämt där. Och också väldigt märklig situation med Tuchel. Omvänt då med, det går ju liksom inte riktigt att jämföra med Klopp-situationen, utan här har de sagt att men vi ska gå skilda vägar. Vi sparkar Tuchel, men vi gör det först efter säsongen. Men samtidigt då, som det som talar för Bayern München, det är att de har ju faktiskt nu, med den här vändningen man gjorde mot Lazio, det var ju en väldigt svag match nere i Rom, men så vänder man på steken. Och sen har man ju mött ganska lätt motstånd i ligan senaste tiden, och fått liksom, man hade 8-1 mot Mainz, och nu vann man mot Darmstadt. Men Darmstadt är ju liksom, det är ligans sämsta lag. Det är alltså, du vet, jag tror inte de hade gjort mycket väsen av sig i allsvenskan. Liksom. De är riktigt, riktigt dåliga. Men det har ju gjort att de har fått upp ångan nu lite, Bayern München, och är igång. Men sett till över hela säsongen, så håller jag faktiskt Arsenal som mer stabila och starkare.
Mm.
City ser... Håller jag nog ändå som
ja, det gör
knappa
jag.
Favoriter mot
alltså, vi får ju bara minnas ett år tillbaka. När City faktiskt pulveriserade Real Madrid. Sen tror jag att Real Madrid har blivit bättre sen dess. De har fått in Jude Bellingham. Och City är inte lika bra som i fjol. Men jag håller dem ändå som favoriter i det mötet. Men Real Madrid vet vi hur bra de är på att få resultat. Och de, året dessförinnan, då kanske City också var bättre i... Det är väl tredje året i rad tror jag. Som de möts här nu i... nu är det kvartsfinal. Tidigare var det väl semifinaler. Men jag tror att... då gick ju Real Madrid vidare och sen vann de ju hela Champions League. Men jag tycker att det är ett ovisst möte, men jag håller ändå City såklart som favoriter.
Ja, det blir häftigt att se liksom Jude Bellingham och spela det här mötet mot City.
Verkligen.
Och så får vi se om det blir då, som vi då verkar tro. Eller vad säger du? Håller du också Arsenal som favoriter eller?
Ja, där tycker jag det är ännu mer ovisst. Alltså. Jag har förstått att Bayern München inte har imponerat i år och de sladdar i ligan. Men det är väldigt mycket fokus. Det är nästan uträknande här nu och så har Tuchel sagt upp sig. Det är lite som att det är en annan feeling kring Bayern München. Och jag är besviken på Arsenal hur de tog sig an dubbelmötet mot Porto. Att de löste det ändå.
Det kan jag hålla med dig. Att det finns... Det är någonting som skaver kanske med Arsenal just när det blir det här cup. För det är ju något annat.
Yeah.
Och man måste liksom ställa om lite taktiskt. Man kan inte bara spela på vårt sätt som att det är liksom omgång 12 i ligan. Mm. Och där har ju Bayern München en liksom oerhört stark rutin. Och inte minst Tuchel som vet ju hur man gör det här. Och han vet också hur man gör det med extremt kort tid. Med tanke på när han bara tog över Chelsea och gick och vann hela skiten. Så att han är ju verkligen... Klubben och tränaren är expert på det här. Men det är ändå någonting som ligger där och bubblar i Bayern München på ett negativt sätt. Med att spelarna, jag får ju känslan av att de liksom, de vill ju bara bli av med Klopp. Och de brinner ju inte för tränaren här. Och det kan ju ändå, men samtidigt, och det borde ju ändå påverka dem negativt. Men samtidigt kan de ju, som du kanske är lite inne på, att knyta ihop sig här nu och bara, nej men nu går vi för det. Nu jävlar, nu tar vi den här Champions League-titeln. Och skit i tränaren, men vi gör det för oss, vi gör det för klubben. Så kan det ju verkligen vara. Men du har helt klart en poäng i att Arsenal var faktiskt inte, imponerade faktiskt inte mot Porto, och här blir det ju ännu tuffare. Men jag tror också att det blir lite mer öppet. Porto var extremt bra defensivt, och Bayern München kommer bjuda på luckor, och försvarsmässigt har Bayern München inte sett bra ut.
Nej.
Så jag håller ändå fast.
Nej, men det är absolut att det är lite mer favoriter för Arsenal här. Bra, vi ska börja runda av. Vi noterar också att Liverpool har fått Atalanta och vägen är öppen för en väldigt fin final då mot Klopp mot Xabi Alonso då. Leverkusen mot Liverpool. För Leverkusen är ju favoriter mot West Ham, måste man väl ändå säga. Även om West Ham imponerar i Europaspel, alltså shit vad de har hittat metoden där. De är ett riktigt kupplag under David Moyes. Kanske inte ska sparka honom ändå, som jag har varit inne på.
Nej, precis. Nej, men det är ju också lite det sättet de spelar. Det är ju lite upplagt för att gå bra i cupen liksom.
Ja.
Och sådär. Även om försvarsspelet den här säsongen kanske inte har varit lika stabilt. Leverkusen har haft väldigt många matcher nu på senare tid. Där de har alltså verkligen stått på kanten att trilla över och åka på en torsk. Mm. Men så på tilläggstid så löser de det. Det har varit flera sådana matcher i både Bundesliga och Europa League. Snart kommer nog, hur länge kan den där, vissa kanske inte hävdar att det är tur, men lite tur är det ändå att de har det där flytet hela tiden. De kan inte vinna på 90 hela tiden, någon gång kommer det ju liksom en smäll. Men det är väl klart att jag ser dem som tydliga favoriter mot West Ham.
Ja, spännande blir det. Champions League är ju tillbaka efter landslagsuppehållet. Vi kommer ju komma med ett nytt avsnitt på måndag, du och jag. Får vi se om vi hittar en gäst att samtala om. Det
jag ska ju faktiskt åka över och känna lite på den engelska ön mitt under ett landslagsuppehåll.
Ja, du får komma med en rapport.
Jag tror inte jag kommer gå på någon landskamp. Jag har inga biljetter i alla fall till Englands matcher. Men går och känner lite på förhoppningsvis den engelska våren då. Får se, jag tror inte jag kommer springa in i någon spelare heller. Så
nej.
Jag vet inte om jag kommer komma med så mycket matnyttig information.
Nej, inte kring fotbollen då, men kanske hur stämningen är överlag i England då? Vill ju våra
lite mer utvilad och inte lika sliten som idag.
Nej, precis. Inga derbysegrar att fira nästa vecka. Men Björn, vi säger väl som så, så hörs vi om en vecka igen då med ett nytt avsnitt av Big Six. Du får en trevlig resa och en trevlig vecka får även ni ha som lyssnar. Vi ses, eller hörs då, som sagt, på måndag igen.